Hur kom man på att bygga igloos här i Sverige?
Jo, det gick till ungefär på följande sätt. Min kamrat Gunnar Delén hade en idé att man skulle lägga ut det i vanliga campingtält och göra turer. Och jag var med på en sån där tur som han engagerade. Och det baserade sig på ett vanligt norskt så kallat påsetält. Och det hade man sovsäck som var medförbar i ryggsäck eller i pulka. Och så la man enligt Dillé tillräckligt underlag. Det var Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter, helst båda, som man la på snön. Och så la man sovsäckerna på och så låg man där och sov. Det vill säga, så gjorde man inte. Man vände på sig ideligen hela natten. Man kylte av en halva, så vände man andra halvan till och kylde av den. Under tiden hade man där. Första natten, vi låg på snasen, låg vi på det här viset. Och när vi vaknade på morgonen och skulle fortsätta mot styrarna, så träffade vi på en annan kille som var ute och gick, som också låg i tält. Och han bara får slå följe med oss. Och så följde han med oss över kylan och vi hamnade så småningom i närheten av Bråhammar. Där Dylén skulle demonstrera en snöbivack genom hans modell. Vilket bestod i att man grävde en grop rätt ner och så la ett tak av snöblock på. Och sen fick man gräva en särskild ingång. Vi kom in allihopa i den där snögrop och övernattade där. Och kom underfund med att det var ju en högre temperatur i förhållande till att ligga i tält. Det var nämligen bara 0 grader där nere oavsett där ute. Under det där tältet så var det lika kallt som ute. Men när vi avslutade turen i Storlien så diskuterade vi våra erfarenheter. Och kom till det resultatet att om man kunde åstadkomma en snöbivack som inte behövde grävas och vara så arbetsam. Vare sig som grop eller grotta, utan istället bygga upp ett hus av snöblock. Så skulle det absolut vara idealet. Och då uppdrogs vi åt arkitekten. Det var han som var sista man som anslöt sig. Att han skulle lösa det där problemet. Han ansåg inte att det var stora chanser att göra det. Men han fick fundera på det under sommaren i alla fall. Och sen träffas vi vid jultiden nästa år. Då hade han funderat färdigt och löst problemet. Och när vi fick veta hur det gick till, det var att han hade studerat Eskimoarnas metod att bygga igloos. Och han hade inte nog med det, utan han tog reda på precis hur de gjorde. Och vi gjorde ett experiment och uppförde en sån där iglo på stallkärn i Storlien då, mellan jul och nyår.
När var det här ungefär?
Det var 1930. Och när vi hade byggt den, det gick mycket fort, det tog bara någon kvart eller så. Att bygga den där växlingen var inte riktigt fullstor, men det var i alla fall tillräckligt för att kunna krypa in i två stycken. Och då tog vi för att prova den där, hur den skulle hålla tempen. Så kokade vi upp ett kokjärn fullt med vatten så det kokade. Och då var temperaturen 7-8 grader plus där inne. Och då ville vi se om det gick an att hålla kvar tempen där. Och så vi murade igen ingången och ut och åkte skidor. 5 timmar senare kom vi tillbaka, öppnade och observerade temperaturen där inne. Vi hade en termometer uppsatt. Och då visade sig att det stod på 0 grader. Då var ju saken klar. Denna snöhydda var alltså fullt användbar att ligga och sova i. Cirka 0 grader eller varmare om man kokade någonting och så vidare. Bättre kan man inte önska sig. Det beslutades genast att vi skulle gå en tur under påsktiden över Helaxylan och så vidare. En tur på 6 dagar. Och det bestämdes. Vi startade i Ljungdalen. Och det gjorde vi. Vi gick denna tur och det besannades att detta var totalt riktigt bedömt. Och sen så beslutades då att nästa tur som skulle göras med iglo som nattkvarter, det skulle gå upp mot Kebnekaise. Och den klämde vi nästa år. Det var det tredje året. Och det blev alltså kronan på verket. Sen fortsatte vi utan bara farten i flera år och gick den ena turen efter den andra. Alltid med samma goda resultat.
Och det var Birch Lindgren som var...
Birch Lindgren som hittade på det där att studera Eskimoarnas sätt att bygga sina snöhus i igloos.
Och det hade man studerat i böcker bara?
Ja, det hade han studerat i böckerna. Men vi gjorde det i praktiken. Efter de instruktioner vi kunde ta ut ur litteraturen.
Hur pass svängda blev ni på att få ihop en iglo?
Ja, på 20 minuter byggde man i regel en iglo på två. En ska block en byggde.
Med bra snöförhållanden då?
Ja, då, det hittar man nästan alltid. Vindpackad snö är det bästa. Så man skär ut med en spade motsvarande verktyg. Man kan använda en vanlig folksandsåg och såga ut block. Ja, så bygger man den här iglo efter, precis efter som eskimoerna gör. Men gör man det minsta fel så misslyckas man. Så man måste göra det exakt riktigt. Och det består i att man bygger den i höger varv. I spiral. Från en början. Fel är alltså höger varv, så jag menar vänster varv. Man ska bygga i vänster varv. Så att man bygger i spiral uppåt. Och till sist blir det bara ett litet hål där upp till. Och det täcker man bara med ett lock, så är det färdigt. Sen skär man hål i en gång och bygger en förstuga och så vidare. Och den gjorde vi ju turen ända upp sen mot Treriksröset och så vidare. Hamnade upp i Signaldalen på norska sidan och så vidare. Så det var ju alla tidigt. Vad heter den där sjön där uppe, längst upp i norr där? Ja, den är full med fisk.
Den heter...
Jag vet inte, jag har glömt namnet just nu, jag får inte fram det. Men vi gick över den där sjön. Och där inträffade, på den expeditionen så var en av de sista jag var med på. Sen kom kriget. Och där råkade vi ut för alla tiders storm. Så vi var tvungna att bygga för det första i full snöstorm. Så var uppåt 40 sekundmeter.
Hur gick det då?
Va?
Hur gick det?
Jo, det gick bra. Vi fick äntligen till de där. Fast det var helt svårt att bygga i stormen. Och det fanns ingen skydd där. Det var bara stora öppna vidder, va? Och så vi äntligen kom in där. Så kunde vi inte fortsätta. Nästa dag fortsatte vi. Med, vi måste vända bara efter en kilometer. Och hittade igen våra snöiglos. Sen var vi liggande där två dygn. För att det gick inte. Men så en natt vaknade vi av att det var alldeles lugnt. Vi hörde att stormen slutade. Då var det dags att dricka upp. Och det var, klockan var då 4 på morgonen. Och ute sken solen. Och vi steg upp och väckte de andra. Och sen så ordnade vi mat och så stack vi iväg. Och då gick vi den dagen med pulka över 5 mil. Och hamnade på kvällen i Signaldalen i Norge för vidare transport till Sverige med fiskebåt och så vidare.
Det var en fin tur.
Ja, det var en fin tur. Och den var kronan på verket. Att vi kunde överleva stormen. Att ligga still i 3 nätter gjorde vi. Och bara ligga och vänta på att stormen skulle bedära. Och sova och äta och må bra. Utan obehag i övrigt. Bara obehagligt att ligga still. Men det var ingen match. Tänker man vad som varit ute. Det skulle inte ha stoppat men kanske en halv dag så var det färdigt.
Och sen gjorde igloismen sitt segertåg genom landet kan man säga.
Ja, det kan man säga att den gjorde. Sen nu kan ju vem som helst gå ut och göra det här. Fast det finns ju en del som tror att det är bättre att ligga tält. Men det är det inte. Det blir alldeles för stor, mycket obehag och kondens från insidan på tältet. Det blir alldeles fuktigt och vått av den fuktiga luften. Kondenseras mot den kalla tältväggen. Så det kan inte vara bra. Men det här kräver bara att man har tekniken inne att bygga denna iglo. Och finns det inte iglosnö, det är ytterst sällan att det inte finns. Då kan man ju övergå till att gräva gropar eller gräva grottor. Det är mer arbetsamt, men i regel finns det alltid sådana snöformationer redan tidigt på hösten efter höststormarna.
Tillämpar du det här sen i det militära under kriget?
Sen, det var så att säga impulsen att det här är sånt som man har användning för i det militära och det har vi lyckats införa. Så det finns en fullständig beskrivning, jag har själv gjort en film hur det går till att bygga iglos och hur det ska användas. Det finns ett otal exempel på hur man kan använda detta i det militära under motsvarande förhållanden.
Och den filmen finns inom det militära fortfarande?
Ja, bland annat kan man använda iglo som skydd för en post som står uppe i fjällterräck. Man bygger en iglo så var bara översta delen är fri, där sticker han upp huvudet. får vara nästan vilket väder som helst runt i krigarområdet. Kan han stå där? Så han är en bevakningshund vid fötterna. Och sen har han en kompis där, så kan han byta om och stå en timme var. Och hunden, han hör allting som inträffar på en kilometers avstånd. Och visar signalen, nu är det något farligt. Då är det bara att titta. Eller kan man ju inte tänka sig en bevakningskedja med poster i otänkbara under sådana förhållanden. Eller just, men på det här gården.